Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi dessvärre prata om chattkontroll 2.0. Ja, chattkontroll är ju tillbaka.
Mm. Det finns vissa saker som man gärna ser att det är tillbaka, som då till exempel Peter Esse som är tillbaka efter att ha varit borta 2 veckor. Men andra saker som inte är lika roliga att se att dammas av och kommer tillbaka, nämligen då massövervakningsförslaget chatkontroll 2.0. Och ja, tyvärr måste vi dedikera ett huvudämne till att dissekera det förslaget och kolla på vad är det som det danska ordförandeskapet har kommit fram till när det gäller deras kompromissförslag som kommer avhandlas av rådet den 13-14 oktober. Men de datumen är det inte nu. Nu är det andra datum.
Mm, för att det här är inspelat den 24 september och släpps på internet den 26 september.
Och det som släpps är alltså Bli säker-podden som precis som vanligt produceras av Nika Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med säkerhetskollen.
Jajamensan. Miljödata är ju någonting som vi har hört här under veckorna som har gått.
Ja, och vi pratade om det förra veckan, vad det egentligen var som hade hänt, vad det var som hade läckt, och vi har bara en snabb uppföljning till det inslaget, nämligen det här med att det låg skyddade personuppgifter i Miljödatas system. Under veckan så har P4 Kronoberg avslöjat att flera kommuner säger att de har fått information om att det inte var system som var gjorda för att hantera skyddade personuppgifter, och i en kommentar till P4 Kronoberg säger även Miljödatas vd att skyddade personuppgifter måste anonymiseras innan de läggs in i det systemet. Sen återstår det såklart att se hur pass brett det här budskapet hade kommit, alltså hur många av de drabbade organisationerna var det som visste om att de inte fick spara skyddade personuppgifter i de berörda systemen. Det får framtiden utvisa.
Ja, för ett par veckor sedan så pratade vi om butiker som hade sorgliga budskap. Det var familjeägda butiker som sålde kanske hantverk eller andra typer av lite mer fina varor som nu skulle lägga ner på grund av olika anledningar. Alla lite sorgligt och det var krossade hjärtan och så vidare. Men lyckligtvis så fick vi ju ganska fina rabatter då om vi handlade. Naturligtvis allting fake. Vi har en uppföljning på det, för nu handlar det om riktiga varumärken, kan vi säga. Fast falska.
Ja, det var faktiskt en sak som vi nämnde i förbifarten i det inslaget vi gjorde om de här falska AI-genererade butikerna. Men jag har fortsatt att gräva lite i det, för jag tyckte att det verkade intressant, och jag hittade någonting som var ännu mer intressant än vad jag hade räknat med. För utöver de här bedragarna som skapade AI-genererade butiker runt om i Sverige, så hittade vi en annan bedragare. Och i det här fallet vet vi faktiskt att det är samma bedragare som ligger bakom allt det som jag säger från och med nu. Inte relaterat till de AI-genererade butikerna, utan från och med det som jag säger nu. Den bedragaren har skapat klonade versioner av olika populära lyx- och premiumvarumärkens webbplatser. I klädeshandeln så är det till exempel kopior på Dolce Gabbanas webbplats, J. Lindebergs webbplats, Karl Lagerfelds webbplats. I klockbranschen så är det Swatch och Tissot. I elektronikbranschen så är det Bose. I byggehandeln så är det DeWalt och Festool. Så de har liksom skapat olika webbplatser, framförallt för premiumvarumärken. Några icke-premiumvarumärken, men framförallt premiumvarumärken. Och så har de gjort så att när en kund hamnar på en sån här bedräglig webbplats, då funkar det som en helt vanlig webbplats. Det ser ut som att det är en riktig officiell J. Lindeberg webbplats till exempel. Men då med den skillnaden att priserna är extremt rabatterade, 80% eller kanske till och med 90%. Och bedragarna lurar in besökare till de här webbplatserna genom att publicera annonser på Facebook där de spoofar domänen. Det är problemet som vi har nämnt många gånger tidigare, alltså att Facebook gör det tekniskt möjligt för bedragare att låta det stå en domän i annonsen även om annonsen leder någon helt annanstans. Så Bose-annonsen står till exempel att leder till Bose.com även om den inte gör det. Sen kommer då frågan, hur tar de här bedragarna betalt för produkterna? Och det var det som dels gjorde att jag tyckte att det här var superintressant och dels gjorde att jag kunde koppla ihop alla de här butikerna. För de här butikerna tar betalt med Stripe. Och Stripe är ju en seriös kortinlösare, ett ställe där du kan, en tjänst för att betala med kort på nätet. Kanske en av världens, eller det är en av världens största, kanske världens största. Så det är seriöst. Så frågan är, hur lyckas bedragare få möjlighet att ta betalt med Stripe? Jo, de har satt upp över 20 olika frontverksamheter. Frontverksamheter som säljer no-name-kläder, som säljer hundleksaker, som säljer billiga väggklockor. Och det är de butikerna som tar betalt. Om en kund beställer kläder från till exempel den falska J. Lindeberg-butiken eller falska Karl Lagerfeld-butiken, då går betalningen egentligen till en amerikansk klockbutik. Och om en kund köper ett armbandsur från den falska Tissot-butiken eller en skruvdragare från den falska Festool-butiken, då går pengarna till en fransk modebutik. Så de här bedragarna har de här över 20 olika frontverksamheterna. Det är de som får pengarna från Stripe. Men beställningarna, de inleds på de här falska lyx- och premiumvarumärkenas butiker. Det här tyckte jag att var någonting som borde ha uppmärksammats i riksmedia, men tyvärr var det bara Expressen som nappade på den här artikeln när jag publicerade den. Men jag gjorde samtidigt misstaget att publicera den samma vecka som vi hade miljödataläckan.
Karl Emil Nicka, ja. Han är inte nöjd med Expressen. Denna lilla blaska, ja, det, men absolut. För,
det,
absolut.
Det, fler än Expressen borde ju ha lyft upp det här. Men vi tar det i Bli säker-podden också för att framförallt påminna om att det här förekommer. Så ser du annonser på Facebook som ser ut att leda till de här lyxvarumärkena som lockar med väldigt stora annonsbelopp, klicka inte på dem, för det finns ingenting som garanterar att länkarna går dit eller annonserna leder dit det står att de ska gå. Det var till och med så att bedragarna, de var lite klantiga i fallet med Tissot-klockor, för att de spoofade domänen Tissot.com. Det är inte klocktillverkaren Tissots domän, så de råkade till och med spoofa fel domän.
Svårt att få tag på bra bedragare nu för tiden.
Ingen kvalitet på bedragarna längre.
Jag har en sån här tumregel på att köpa grejer på Facebook.
Ja.
Det är så här, är det en cool t-shirt, då är det okej. Okay. Då är det äkta. Men allting annat som är lite dyrare, så man gör inte en Facebook-annonser.
Ja, jag har en väldigt bra tumregel där också. Klicka aldrig någonsin under några som helst omständigheter vid något tillfälle och utan undantag på Facebook-annonser förrän Facebook har tagit itu med det här problemet.
Inte ens en cool sci-fi t-shirt. Oh, den är hård. Mm. Ja, på tal om att ta tag om saker, vi ska nu prata om de vad är det du kallar det? Förbannade
cookie banners. Ja.
Kaktillstånd brukar jag säga. Eller om man ska ge dem banners, handlar ju om att ge tillstånd till att lägga en liten kaka på vår dator. Kaktillstånd tyckte jag var jättekul. Borde vi döpa den här avsnittet till? Det kommer upp en sån pop-up-ruta varje gång vi går in på webbsida.
Med några undantag.
Ja, just det. Mm.
Ja.
Det är klart, Nicka Systems är någonting som vi alla borde kolla in på internet. I vilket fall som helst så är det kanske så att dessa förhatligare cookie banners är till ända. För EU-kommissionen ser nu över det där som i ett större sammanhang att förenkla och föreslå lättnader i digital EU-lagstiftning, så är det faktiskt så att de har börjat sondera terrängen i alla fall för att förändra det här. Att istället för att vi ska ge ett medgivande, ett kaktillstånd alltså, varje gång vi går in på webbsida, så kanske det kan hamna som en global inställning i webbläsaren, är en sån tanke som de har börjat kolla lite med berörda parter. Mm. Det här är ju jättebra om det blir verklighet. Vi har ju försökt att få in det som en global inställning tidigare.
Det har vi. Det var en teknik som kallades Do Not Track, eller DNT. En inställning som fanns i våra webbläsare. Vi pratade om den för några avsnitt sedan i samband med att den plockades bort ur Mozilla Firefox. Vilket jag förklarade att vara av goda skäl. För att när det kom till den där DNT-inställningen, Do Not Track-inställningen, då var tanken att de användare som kryssar i den där rutan, Do Not Track, de skickar ett tydligt budskap till webbplatsen att spåra inte mig. Men det var ingen webbplats som brydde sig om den där signalen. Så den blev bara ytterligare ett sätt som användare kunde spåras kring andra webbplatser. Så det var bra att den togs bort i och med att den inte fyllde någon funktion. Det håller på att göras en annan lösning som heter Global Privacy Control som ska ersätta Do Not Track. Så det kan hända att det är en framtid, men det är väldigt glädjande att se att EU-kommissionen faktiskt tar tag i det här problemet. För att tanken med cookie-lagen var ju inte att det skulle dyka upp massa förbannade cookie-banners på varenda webbplats. Tanken med den var att webbplatserna skulle sluta spåra användarna. Det fyllde inte sin funktion. Det hade nog kunnat räknas ut på förhand. Men oavsett vad, det är bättre att det åtgärdas än att det förblir på det här trasiga sättet.
Jajamensan. Det är en bit tills det sker dock, om det sker. För att det är då som sagt en del av ett större förslag. Ett så kallat omnibusförslag. Det är lite roligt namn. Mm. Ja, vem vill inte ha en omnibus? Och där bland annat så har Danmark, som då är EUs ordförandeland för stunden, som vi kommer komma in på sen då med chattkontroll. De har föreslagit en förändring där fler typer av spårningskakor undantas från samtycke. För så är det ju idag att nödvändiga kakor behöver inte samtycke, utan är de nödvändiga så är de nödvändiga. Och det har i sin tur direkt då kommit kritik ifrån integritets organisationer runt om i EU om att nu så försöker de kanske smuggla in nya kakor som istället då används för annonsspårning. Så ja, oavsett det så är det många tankar, åsikter och organisationer som ska tycka till. Men någon gång i slutet av året så ska det här förslaget presenteras i alla fall.
Mm. Och min förhoppning är att vi hittar en bra lösning där vi i webbläsaren kan välja precis vad vi vill samtycka till. Sen inser jag att det inte är så enkelt, för att risken är att vi hamnar i samma situation som med Do Not Track, att helt enkelt så många inte bryr sig om det att det inte fyller någon funktion. Med det sagt så har vi ju fortfarande möjligheten, oavsett vad, att använda en innehållsblockerare för att blockera försök till spårning, antingen att använda en webbläsare som har inbyggd stöd för det, till exempel Brave, eller ett tillägg som uBlock Origin eller uBlock Origin Lite. Och då går det också redan idag att blockera väldigt många av dessa förbannade cookie banners, för det finns ett filter i både uBlock Origin och i Brave som gör att de där cookie bannersen döljs. Och i och med att de döljs utan att du klickar på något samtycke, så har du automatiskt inte lämnat något samtycke. Med det sagt, det är ingen långsiktig lösning, för det får ju webbplatser att sluta funka. Många webbutvecklare testar inte att deras webbplatser funkar som de ska när man har dolt cookiebannern. Så det är ingen långsiktig lösning, men vi behöver en långsiktig lösning, och det här kan vara ett steg på den vägen.
Ja, nu till en historia som visar att när vi trodde att vi kanske hade sett det sämsta av mänskligheten, så kommer vi nu ännu lägre ner på den skalan.
Jag tänkte dra en GlocalNet-referens där, men det är kanske för gammalt för att det ska funka. Ja, men absolut, det här är...
Det var lägre än GlocalNet. Ja, det var betydligt mycket lägre.
Ja, det här är alltså så att man blir snudd på illamående. Steam är ju en populär plattform för att spela spel på datorn, för att köpa spel och även starta spel på datorn. Och De har bland annat distribuerat ett spel som hette Block Blasters. Är det något du har spelat mycket, Peter?
Absolut inte.
Nej.
Aldrig talas om.
Och det var tur det, för att även om det hade laddats ner tusentals gånger och hade hundratals recensioner, så upptäckte G-Data, säkerhetsföretaget G-Data, någonting väldigt besvärande som de rapporterade om tidigare i veckan. De skrev så här på sin webbplats, fritt översatt till svenska.
Ett 2D-plattformsspel vid namn Block Blasters har nyligen börjat visa tecken på skadlig aktivitet efter en patch som släpptes den 30 augusti. Medan användaren spelar spelet stjäls information från datorn som spelet körs på, inklusive kryptoplånboksdata. Hundratals användare är potentiellt drabbade.
En av de drabbade är en streamer, som, alltså en person som spelar saker och filmar sig själv medan han spelar, som streamade och spelade spel för att få in pengar, få in donationer för sin cancerbehandling. Så han satt och spelade spel och fick donationer till sin cancerbehandling. Hade kommit upp i över 30 000 dollar för att kunna behandla sin cancer. Men en dag när han satt och spelade så fick han ett tips om att spela ett spel på strömmen live som då var Block Blasters. Han installerade det från Steam på sin dator. Datorn blev infekterad och medan han sitter och spelar så ser han hur alla pengar som har donerats till honom försvinner ur kryptovalutaplånboken. Här har vi alltså bedragare som dels har lyckats få in ett skadeprogram i Steams plattform, men också använder det för att stjäla pengar från någon som är cancersjuk och har fått pengar donerade för att kunna behandla sin cancer. Alltså, det är klart vi har pratat om saker som har berört fler personer, men när det kommer till att ens få den här idén att lura en person live som sitter och spelar, och alltså jag kan lägga en länk till inspelningen av livestreamen, för den förtvivlan och den gråt som vi ser i den livestreamen när han upptäcker att alla hans pengar har tagits, det är hjärtkrossande. Och jag begriper inte hur det, alltså hur kan det finnas så hjärtlösa människor i världen? Eller människor, hur kan det finnas så hjärtlösa, slamkrypande kräkdjur av mänsklig karaktär i världen? Underligt. Det finns lite positivt i den här storyn som tur är, för att det här gjordes ju live på nätet och då gjorde internet det som internet gör bäst. Nämligen börja gräva i vem i hela friden är det som ligger bakom det här, och troligtvis har personerna bakom avslöjats. Dessutom fanns det en barmhärtig samarier som faktiskt donerade hela beloppet tillbaka till den här streamen så att han hade pengarna igen. Med anledning av det här så påminner vi om att det finns fruktansvärda människor i världen, men framförallt att det även finns risk för skadeprogram på Steam. G-Data nämner att det även tidigare i år har funnits två andra exempel. Ett spel som heter Piratefy och ett spel som heter Chemia. Och nu då senast alltså Block Blasters som spred skadeprogram. De här tre spelen är inte längre tillgängliga på Steams plattform.
Nej, från ett haveri till ett annat. Dags att prata om chattkontroll 2.0 som då är tillbaka. Var det någonsin borta, var ju min fråga då.
Ja, det har varit olika aktivt. Förslaget har ju drivits av olika ordförandeländer sedan 2022. Vi har bevakat det lite till och från, men vi har inte haft det som ett huvudämne på flera år. Och dessutom så måste vi komma ihåg att även om det inte är en nyhet i sig, så borde det vara en riksnyhet. Alltså varje gång som ett demokratiskt land gör ett nytt försök att införa massövervakning i strid med mänskliga rättigheter och utsätta samhället för nya faror, så borde det vara en alltså det borde slås upp stort. Det borde vara en nyhet varje gång. För om vi inte gör det till en nyhet varje gång så kommer de som stöttar förslaget bara lägga fram det gång på gång på gång på gång tills allmänheten har tröttnat och då går det igenom. Så vi måste göra det till en nyhet varenda gång som det blir allvar av förslaget, vilket det är nu. Den 13-14 oktober så har ministerrådet ett möte där de ska avhandla det här. Och just nu är det oklart om det finns en blockerande minoritet. Blockerande minoritet är det som kan stoppa förslaget i ministerrådet. För att förslaget ska gå igenom så måste det gå igenom både i ministerrådet och i Europaparlamentet. Det har bara varit uppe i Europaparlamentet en gång och då totalsågades det i en sällan skådad enighet från vänstern till högern. Alla sågade det. Men i ministerrådet så har det sett annorlunda ut. Och nu den 13-14 oktober så går det upp i ministerrådet och vi vet inte där om det kommer att gå igenom eller inte, för att Tyskland vacklar lite fram och tillbaka. Tyskarna, de minns ju vad som hände förra gången som det infördes massövervakning, och som professor Stefan Axelsson från Stockholms universitet sa så är det här förslaget värre än den övervakning som Stasi hade. Så det är väldigt angeläget att vi lyfter det här. Kanske inte för er som lyssnar på Bli säker-podden, men ni känner politiker som ni förhoppningsvis kan påverka att sätta sig in i förslagets faktiska innebär. För även om förslaget har en väldigt fin avsikt rent officiellt att skydda barn mot barnövergrepp och motverka spridning av barnövergreppsmaterial, så är det ju egentligen bara införandet av massövervakning som det här kommer att leda till. Jag tänkte att vi går igenom förslagets stora förändringar så att ni är med på vad som egentligen står i det här förslaget, och vi länkar givetvis förslaget i sin helhet i våra show notes, och där länkar vi också Europeiska rådets information om vad som egentligen blockerande minoritet innebär, om ni vill läsa på om vad som egentligen krävs för att en blockerande minoritet ska kunna stoppa ett förslag som lagts fram av EU-kommissionen. Men nog om politik, låt oss kolla på vad förslaget egentligen skriver. Först och främst, knarkhundarna är borta. Du minns de här. Ylva Johansson påstår ju att det skulle finnas teknik som likt knarkhundar kan sniffa sig fram till väskor med knark i, skulle kunna sniffa på totalsträckskrypterad kommunikation och hitta barnövergreppsmaterial i totalsträckskrypterad kommunikation utan att bryta krypteringen. Den tekniken existerar inte, den har aldrig existerat och den kommer per definition aldrig att existera. Det har de som ligger bakom kompromissförslaget förstått, så inga fler knarkhundar här. Och de har dessutom förstått att det är väldigt viktigt att värna om totalsträckskryptering, för håll i er, så här står det i förslaget fritt översatt till svenska.
Absolut, jag kan lugna dig Karl-Emil Nicka med följande. Ingenting i denna förordning bör tolkas som att det förbjuder, försvagar, kringgår, kräver att inaktiveras eller omöjliggör totalsträckskryptering. Leverantörer bör fortsatt ha frihet att erbjuda tjänster som använder totalsträckskryptering och bör inte vara skyldiga enligt denna förordning att dekryptera data eller skapa åtkomst till totalsträckskrypterad data.
Snyggt! Det var precis det där vi ville ha, och därmed tackar vi så mycket för... Eller vänta här nu. På samma sida i förslaget så står det någonting väldigt konstigt. Kan du fortsätta läsa, Peter?
Nej, jag vill inte. Även om totalsträckskryptering är ett nödvändigt sätt att skydda grundläggande rättigheter och den digitala säkerheten för regeringar, industri och samhälle, måste Europeiska unionen säkerställa ett effektivt förebyggande och bekämpande av allvarlig brottslighet såsom sexuella övergrepp mot barn. Leverantörer bör därför inte vara skyldiga att förbjuda eller omöjliggöra totalsträckskryptering. Det är dock avgörande att tjänster som använder totalsträckskryptering inte oavsiktligt blir säkra zoner där barnövergreppsmaterial kan delas eller spridas utan möjliga konsekvenser. Därför bör barnövergreppsmaterial förbli detekterbart i alla interpersonella kommunikationstjänster genom tillämpning av granskad teknik när det laddas upp under förutsättning att användarna ger sitt uttryckliga samtycke enligt leverantörens villkor för att en specifik teknik ska tillämpas för sådan detektering i respektive tjänst. Användare som inte ger sitt samtycke bör fortfarande kunna använda den del av tjänsten som inte involverar sändning av visuellt innehåll och webbadresser. Detta säkerställer att detekteringsmekanismen kan komma åt uppgifterna i okrypterad form för effektiv analys och åtgärd utan att äventyra dess skydd som ges av totalsträckskryptering när uppgifterna överförs.
Det där, det är ordklyveri av dess värsta slag. För notera att det står alltså på samma sida att totalsträckskrypteringen inte får försvagas eller kringgås, men totalsträckskrypteringen måste kunna försvagas och kringgås. Budskapet på den här sidan är alltså som ett Venn-diagram utan något överlapp överhuvudtaget. Det går inte att kombinera de två påståendena. Du får inte göra det, men du måste göra det. Sättet som de resonerar här är alltså att de inte bryter totalsträckskrypteringen egentligen, eftersom de skannar eller kan skanna bilder, videoklipp och länkar innan de skickas, innan de totalsträckskrypteras. Men då fyller ju inte totalsträckskrypteringen sin funktion. Visst, den bryts inte, men den fyller inte sin funktion.
Alltså, sen är det här är ju fel på så många sätt och vis också, för att du kanske har missuppfattat detta, men egentligen handlar det alltså att nu min son 15, så det skickas inga söta bilder från barkaret längre. Men säg att han var 3 och man tog ett foto och så ska skicka till hans mamma och det kändes bra att skicka via totalsträckskryptering för att inte hamna i någon molntjänst och så vidare. Då ska alltså den bilden analyseras först?
Den ska kunna analyseras. Om tjänsteleverantören får det som kallas en spåningsorder, då måste de ha en bakdörr så att de kan skanna den bilden innan den skickas.
Jag vill ju inte att den bilden ska skickas någonstans.
Nej, jag trodde inte heller att du var förespråkare för chatkontroll 2.0.
Nej, men det är så jävla... Jag tänker bara på den här stackaren i USA som hade tagit någon oskyldig bild på sin barn och sen för evigt blir blockerad från Google-bilder trots att han blir frikänd.
Ja, jag vet i och för sig inte om han fortfarande är blockerad eller inte. Men
han var då i alla fall.
Ja, det blev han. Ja. Och lägg märke till också, vi ska inte gå in på det som bara är alltså, sånt trams att vem som helst kan förstå det, men en sak vill jag lyfta specifikt och det är att det här förslaget bygger alltså på antagandet att förövare lämnar sitt samtycke. Det är ändrat i det här förslaget. Tidigare så var det att alla användare skulle informeras om att deras bilder, videoklipp och länkar kunde skannas. Nu ska uttryckligt samtycke inhämtas. Så nu bygger det här alltså på antagandet att förövare som sprider barnövergreppsmaterial lämnar sitt samtycke att få bilder, videoklipp och länkar skannade och att de då inte byter till någon app som inte berörs av det här. För vi ska komma ihåg att det här berör ju bara de appar som väljer att följa lagen. Webbplatser och appar som väljer att inte följa lagen, de påverkas inte. Det är precis som med allt när det kommer till det juridiska. Vi kan bara ha regler för de som väljer att följa lagen. De som väljer att inte följa lagen, de följer den ändå inte från första början. Det här har givetvis fått stor kritik från bland annat akademin, de doktorer och professorer från europeiska länder som redan sedan tidigare har kommenterat det här förslaget eller de tidigare versionerna av förslaget. Akademin med representanter från flera svenska universitet och högskolor har gått ut med en kommentar gällande det senaste förslaget som fritt översatt lyder så här.
Vi läser med bestörtning hur inga av förändringarna adresserar våra stora farhågor. Det är helt enkelt inte möjligt att utföra detektering av känt och nytt barnövergreppsmaterial för hundratals miljoner användare med en acceptabel nivå av noggrannhet, oberoende av det specifika filtret. Dessutom undergräver detekteringen på enheten oavsett dess tekniska implementering det skydd som totalsträckskryptering är utformad för att garantera. Ännu värre är att ändringarna i förslaget ökar beroendet av tekniska medel för att stödja sina mål, vilket förvärrar säkerhets- och integritetsriskerna för medborgarna utan någon garanti för förbättrat skydd för barn.
För ifall det hade handlat om att skydda barn från första början, då finns det ju lämpligare saker som går att göra, vilket vi bland annat avhandlat i poddavsnitt 192 istället för chat control och poddavsnitt 287 Android Safety Core. Men trots det så väljer Danmark att fortsätta försöka driva det här förslaget och gå längre än vad flera tidigare ordförandeskap har gjort. Danmarks justitieminister har till och med sagt någonting som jag tycker att är rent av bizarrt. Han uttryckte sig så här augusti 2024.
Vi måste bryta med den totalt felaktiga uppfattningen att det är varje människas fri och rättighet att kommunicera via krypterade meddelandetjänster som används för att facilitera många olika allvarliga former av kriminalitet.
Förlåt. Bryta med den totalt felaktiga uppfattningen. Jag vet inte i vilken värld som Danmarks justitieminister lever, men mig veteligen står det i mänskliga rättigheter, FNs deklaration om mänskliga rättigheter, att citat, ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens. Och dessutom står det ju i förslagets inledande skäl att, citat, totalsträckskryptering är ett nödvändigt sätt att skydda grundläggande rättigheter och den digitala säkerheten för regeringar, industri och samhälle. Slutcitat. Jag ska återkomma till det där sista alldeles strax, men först vill jag då bara poängtera att i min mening så måste vi, citat, bryta med den totalt felaktiga uppfattningen som Danmarks justitieminister har om att det inte vore varje människas fri och rättighet att kommunicera via krypterade meddelandetjänster.
Ja, det är för min del andra där kan jag säga. Danmark har vi alltid sagt här.
Men då har vi den här frågan om digitala säkerheten för regeringar, och när det kommer till de här spårningsordrarna som jag nämnde, alltså kraven på att tjänsteleverantörerna ska kunna spåra barnövergreppsmaterial, då finns det nu i förslaget igen, det hade plockats bort tidigare, nu har det lagts tillbaka igen, ett undantag som spårningsordrarna inte ska gälla. Det står så här, fritt översatt till svenska.
Det ska särskilt säkerställa att detektionen inte gäller konton som används av staten för nationella säkerhetsändamål, upprätthållande av lag och ordning eller militära syften. Den där databasen skulle ju man vilja lägga vantarna på och sälja till främmande makt.
Ja, precis. För om det är så att det ska undantas specifika grupper, då måste ju någon veta vilka de där grupperna är. Och det här är en av de absolut värsta delarna av förslaget. Alltså att det ska undanta specifika grupper, givetvis för att det vore för farligt ifall det installerades bakdörrar som utnyttjades för de konton som används av staten för nationella säkerhetsändamål och så vidare. Men om det ska finnas ett sånt undantag, då måste någon veta vilka konton det är. Och som du sa, snacka om att det är farlig information att spara, för det blir ju en lista över alla personer som är högintressanta. Dagen då den databasen läcker, då har angripare tillgång till världens bästa lista över vilka det är som är involverade i försvaret av samhället.
Det är lite stuprörsdokumentation här. Allting handlar om varje enskilt förslag på något sätt försöker hantera tidigare kritik. Mm. Men det finns ingen helhet i det, för att det blir bara absurt då när det sätter samman alltihopa.
Det där var väldigt bra sammanfattat, för det är precis det vi ser. Det är därför som vi har såna här motsägelser där det står totalsträckskryptering måste tillåtas. Totalsträckskryptering måste kunna kringgås i samma förslag. Det är för farligt att införa, för att då kan bakdörrarna utnyttjas för att spionera på nationella säkerhetsintressen. Och då exkluderar vi dem utan att tänka på, vänta, vad betyder det egentligen. Men Sverige är fortfarande positivt inställda till det här i rådet. Vi vet inte hur det är i parlamentet, för att i parlamentet så har vi ju nya parlamentsledamöter. Men nationalklenoden Emmanuel Karlsten lyckades komma över ett läckt dokument som redogör Sveriges hållning inför mötet i rådet den 13-14 oktober, där det står att Sverige ser positivt på att krypterade tjänster återigen omfattas av förordningens tillämpningsområde.
Men ska vi bara tydliggöra att Emanuel Karlsten är ju då en journalist från Göteborg som bland mycket annat har bevakat en hel del olika EU-förslag och regleringar och lagstiftningar som kretsar runt just integritet och dataskydd och så.
Precis, och han var med i TV4 Nyhetsmorgon och pratade om det här i veckan. Vi lägger en länk till det om det finns i veckans show notes, och vi lägger oavsett vad en länk till hans blogg där han skriver lite mer om det här. Och så lägger vi givetvis också ett brev till akademin, för eller en länk till brevet från akademin, där det framgår de problem som doktorer och professorer har konstaterat att fortfarande finns med det här förslaget, och också den kritiken som är väldigt viktig att vi tar med oss, nämligen att det här är ett förslag som tas fram och diskuteras i skymundan. Expertisen involveras inte. De som har skrivit under det här brevet kritiserar det specifikt, och det är samma sak som jag egentligen vill att ni ska ta med er. Att det är väldigt viktigt att det här kommer upp till ytan, åtminstone oavsett vad ni tycker om det, så att det diskuteras, så att inte allting sker i det fördolda. Akademikerna skriver så här, fritt översatt till svenska.
Vi beklagar också att beslutsfattare under de senaste 2 åren har misslyckats med att skapa en öppen dialog med experter i detta ämne. Trots de allvarliga tvivlen på effektiviteten hos detektionsteknikerna har det inte förekommit någon offentlig diskussion, analys eller utvärdering av dessa tekniker som skulle kunna motivera det tillvägagångssätt som valts i den föreslagna förordningen. Denna brist på transparens hindrar en öppen och välgrundad diskussion som kan identifiera lämpliga tekniker för att motverka barnövergrepp och äventyrar den digitala säkerheten i vårt samhälle, i Europa och där bortom.
Och de bevingade orden får avsluta veckans avsnitt av Bli säker-podden, som syftar till åtminstone att göra hela samhället, både i Europa och där bortom, lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka igen.